Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en åkarmen strid för sanningen och hoppet hos dem som försvarar den. Under den nästa timme här i studiet så ska vi fortsätta vår programserie och vi ska se på ett tema som har varit fokus på in i hela serien ned genom den tiden hvor vi har sett på striden som Guds folk har været igennem. En strid for den sanning, for den tro, som de har haft. En strid, som har drevet mange af dem ens til døden. Og ind i den striden er der en sak, som har holdt dem endda ved livet, even om de, om man skal sige, har gået i døden, og det har været hoppet. Hoppet om Jesu återkomst. Og det er det hopp, som vi skal fokusere på her i dag, og se, hvad det betød for folk, igen et lite resumé ned gennem tiden, men også hvad det begyndte at betyde for folk, specielt på det her tidspunkt, hvor vi er i historien nu, i 1800-tallet, og se hvordan at hoppet igen blev et fokusalt tema i det som vi ser her under de her åren. Men innan vi går ind i temat om hoppet og återkomsten, då ska vi hoppa lite tillbaka. Och vi ska gå tillbaka till det var vi var i sista avsnitt. För det avslutade vi just med den här illustrationen, Uppenbarelsesboken kapitel 12. Och vi avslutade i vers 16. Det vi försökte liksom att sätta versen på en tidslinje, den tidslinje historia som vi har täckt genom programmet än så länge. Men vi hopper lidt tilbage og forsøger at forstå lidt mere af det her, Kenneth. Hvor er vi?
Ja, det er forunderligt egentlig, at et kapitel i Bibelen kan fungere som en model for kirkehistorien. Mm. Kirkehistorien startet for 2000 år siden og har løbt sit løb helt til denne tid. Bibelen, det nye testamentet, blev skrevet for 2000 år siden. Og allikevel så siger vi, at her er der et kapitel, som er en model for det, som skal ske gennem tiderne i 2000 år fremover. Mm. Eller 1900 år fremover, for det blev skrevet sådan cirka 90 efter vores tidsregning. Mm. Modellen går tilbage egentlig til Daniels bog, for dette berømmelige kapitel 2 i Daniels bog, hvor du ser billedstøtten af guld, sølv, kobber og jern, og tern af jern og leire. Og,
da er vi altså tilbage ned på Kanesas tid.
Rigtigt, ja. Daniel 2, Babylon, som er ligesom profetienes ABC. Mm-hmm. Der ser vi, at vi starter med den profetiske opfyldelse fra den tiden profeten levde, og vi starter fra det geografiske område, som profeten levde. Mm. Og så vil profetien ta oss progressivt, successivt, kontinuerlig gjennom historien. Og så vil profetien nå et klimaks i det som vi kaller for endens tid. Mm. Så går vi til Daniel kapitel 7, så ser vi at akkurat det samme tilfelle der. Vi starter der på Babylons tid, da Daniel levde, og Babylon som han bodde i. Så tar profetien oss med gjennom disse verdensrikene. Babylon, Persia, Grekenland og Romerik og videre, helt til vår tid. Og så ser vi i profetien at der er et klimaks i endens tid. Mm. Og det samme ser vi i Daniel kapitel 8 og 9, og vi ser det i kapitel 11 i Daniels bok. Mm. Og faktisk talt så ser vi det i Johannes åpenbaring kapitel 2 og 3, de syv menighetene. Den første menigheten fungerer som en illustration, et billede på tiden i den første kristne kirkehistorie.
De syv forsamlingene.
Rigtig, ja. Og så tar disse syv forsamlingene oss med gjennom tidene progressivt. Og så ser vi den siste menigheten, Laodikea, som representerer den tiden som vi lever i, endens tid. Det samme ser vi med seilene, og det samme ser vi med trompeten eller basunene. Og derfor er det ikke nødvendig å bryte dette prinsippet når vi kommer til kapittel 12. Mm. Og egentlig opp til denne tid i kirkehistorien, 1700-1800-tallet, så var de fleste enige om at det er slik vi må lese Bibelen. Mm. Og denne måten å lese Bibelen på, profetiene på, kaller vi for det historiske fortolkningsprinsipp. Okay. I motsetning til det preteristiske eller det futuristiske fortolkningsprinsipp. Så med andre ord, når vi ser en slik visjon som starter og slutter her i det samme kapitlet, så skal vi tenke at vi starter der hvor profeten levde, og i den tiden profeten levde. Johannes var profeten, Og her er det snakk om at han levde i det romerske riket for ca. 2000 år siden. Og da er det naturlig å starte det der. Og det har i grunnen de fleste protestanter vært enige om, at vi starter der. Og det gjorde jo du sist gang, når du forklarte de første versene som et symbol på tiden da Jesus ble født, og man prøvde å drepe dette guttebarnet gjennom Herodes, den store. Og han mislyktes. Jesus ble beskyttet av høyere makter, og omsider ble han tatt opp til himmelen, hvor, som det står så illustrerende der i vers 4, for å sluke barnet, skal vi se.
5 der, sorry.
I vers 5, ja. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolken med jernstav, og hennes barn ble bortrykket til Gud og til hans trone. Mm. Så her ser vi at Jesus nå er tatt opp til himmelen, og Guds folk er tilbake alene i denne verden. Mm. Og Satan hater tre ting. Han hater Gud, Jesus. Han hater Guds folk. Og han hater Guds ord, Guds lov. Så det er klart, Guds folk er helt alene tilbake i denne verden, så de blir angrepet nå av Satan. Og det er det vi ser, en forferdelig forfølgelse utspille seg her. Mm. Og så kommer vi til vers 6, hvor det står at denne kvinnen, som er et bilde på Guds barn, Guds menighet, hun må flykte ut i ørkenen på grunn av denne forfølgelsen, men Gud skulle ta vare på henne i 1260 dager. Og de 1260 dagene, de er repetert 7 ganger i det profetiske ordet i Daniel åpenbaringen. Det er den eneste tidsprofetien som er repetert mer enn en gang. Og den er repetert 7 ganger for å illustrere viktigheten av denne profetien. Den er beskrevet på 3 forskjellige måter, som 3,5 år, som 1260 dager, eller som 42 måneder. Og dette representerer den samme tiden.
Det gjør jo også at den omnevnes så mange steder i Bibelen, gjør jo at vi har så mye informasjon om just den tidsprofetien.
Riktig, ja.
Så det er en av de som er enklest for oss å forstå.
Og egentlig så er det et fantastisk referansepunkt til hvor vi befinner oss i tiden i Johannes åpenbaring. Så det er en sånn, vi kan synkronisere disse visjonene hvis vi kjenner begynnelsen og slutten på de 1260 årene. Så slipper vi å gå vill her i dette mylder av symboler. Så i vers 13 da, så er parentesen ferdig, som begynner i vers 7. Fra vers 7 til og med vers 12 er en slags parentes, hvor vi blir prosjektert inn i en tid før denne jorda ble skapt. Den gang da Satan utfordret det himmelske styret, den gang ble han kalt for Lucifer. Og senere skulle han bli kalt for Satan. Og det som skjedde, det var det at Satan ble kastet ned her på jorden. Denne jorden skulle fungere som en demonstrasjon for hele universet, hvor Satan kunne virkelig demonstrere sin regjeringsform, slik at hele universet kunne se resultatet av hans ideer. For Gud ville jo ikke tilintetgjøre dette onde partiet uten at de fikk vist deres frukter, vist hva de står for. Og det gjorde de ved at de fikk innpass i menneskehjertet den gang fra skapelsens dag går av, og siden. Så det er klart, det som skjer i denne verden nå, det er som et skuespill for verdenene, for kosmos. Og vi er nærmest som brikker i dette spillet. Og ved våre valg så bestemmer vi oss for hvilken side vi vil støtte i denne kampen mellom godt og ondt. Og dette kapitlet, det handler egentlig om denne kampen mellom godt og ondt. Og vi kommer bak kulissene. Og den tar oss faktisk talt med på en sånn progressiv tur gjennom tidene. Og det forunderlige er at det ble skrevet for 1900 år siden, men det fungerer som en fantastisk modell for det som virkelig har skjedd gjennom kirkehistorien.
Og for det er jo precis den historie vi følger gjennom den her programserien, gjennom boken, den store striden, gjennom vår bibelreferanse. Det er jo den tidsperiode, den kampen mellom det gode og det onde.
Ja. Så når vi kommer der til vers 13, så står det da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Ja, man undres, hva betyr det? Når Satan så at han var kastet ned på jorden, jeg tror at det er øyeblikket han innser at han kan ikke reise tilbake til himmelen og representere representere denne verden for himmelens innbyggere. Og han er slått til denne jorden. Han er nødt til å være her. Han kan ikke komme tilbake, slik som han kunne i tidligere tider. For i Jobbs bok så kan vi jo lese om at han representerte denne verden. Mm. Når Gud hadde en generalforsamling i himmelen, så kom Satan som en slags representant for denne verden. Men Jesus, han kjøpte tilbake denne representasjonsretten ved at Jesus seiret på Golgata over synd.
Han snakker jo om det i noen av evangeliene, det, ja. Just omkring at denne vetens fyrste har blitt kastet ut. Har du...
Ja, det står i Johannes evangelium kapitel 12 der. Så står det, nu går en dom över världen. Jesus talar om hans död och det han ska göra första gången han kom. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Jag refererar förstås till Satan då, som var den här världens furste. Eller ibland faktiskt i Bibeln kallas denna världens gud. Med litet g i Bibeln. Då. Och man kan lätt förstå på något sätt i perspektivet av den stora striden. Där Satan har ifrågasatt Guds karaktär som Bibeln beskriver. Hur vid korset. Då Gud i Jesus uppenbarar att han är kärlek. Där har ju hela universum avgjort sig. Och Satan har längre ingenting att komma med i himmelen så att säga. Som vi såg i Jobb som du beskrev. Ja. Där så går ju Satan som en typ av representant inför Gud och hela universum.
Men nu kan han vann ju det på ett sätt tillbaka i Edens lustgård. Ja. När han fick Adam och Eva till att falla i synd, som var de första som hade blivit gett den här veten till att vara prinsen på veten, då hade han ju liksom vunnit den position genom det fallet. Och den har han hållit fram till det här.
Ja, och därför tror jag också att, som vi läser innan här, att man kan himmelen kan säga, eller rättare sagt här, när Satan på ett sätt blir bunden till jorden, eller han har en längre ingenting att komma med för det universums invånare, men människorna är ju fortfarande inte avgjorda.
Riktigt, så många människor med själar ligger fortsatt i växtgården.
Precis.
Och där kan han vinna något.
Och därför vers 12 där tycker jag passar bra in i den förståelsen med Jesus egna ord från Johannes 12 och också här i Uppenbarelseboken och den stora striden, där det står, jubla därför ni himlar, ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav, till djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.
Mm. Och hvordan vet han att hans tid är kort?
Ja, och jag tror det är i uppfyllelsen av Jesus kors, där Jesus har besegrat honom på korset helt enkelt.
Men han vet också uppenbart att tiden är väldigt kort. Mm-hmm. Och självklart det med korset berättar ju att tiden måste vara kort, men tror du också att han kanske studerar det profetiska ord?
Det är intressant, för jag tror Satan vet bättre än många av oss vad Gud har för plan. Ja. Mm.
För här står det om timeplanen för världshistorien.
Ja visst.
Och jag tror nog han har läst det, möjligen han har läst den boken också, för allt vi vet.
Du vet, när Satan försökte lura Jesus själv, så kom han ju med bibelcitat.
Riktigt,
och förvrängde dem enligt sin åsikt.
Så vi vet att han känner Bibeln.
Precis, helt rätt.
Ja. Så det är ju intressant. Mm. Och när det står i vers 14 där vidare, att den stora örnens två vingar blev gett till kvinnan för att hon skulle fly ut till sitt sted i örkenen, där hon blir sörget för i en tid och en halvtid borte från slangens ansikt. Här har vi en påminnelse att nu är vi färdiga med de 1260 åren. Nu är den tiden vid att bli färdig. För den startade här i vers 6 och så avslutas den där i vers 14.
Ja, eller väl rätta ner i de nästa versen, för i vers 14 är väl mer på vägen in i öknen, är det inte det?
Ja, för mig är det bara en repetition då av vers 6, hvor det blir...
Precis, perioden begynner och nu beskyttet i öknen på det här sättet, var att Gud tar hand om sin kyrka på ett helt speciellt sätt ned genom tiden. Från förföljelsen så gömmer han dem på många olika ställen runt om i världen. Vi har sett på valdenserna, vi har sett på flera andra ned genom historien, var att Gud tar hand om sitt folk i en ökenvandring, om man ska säga. Det är ingen kyrka som står fram och säger på något sätt det här är min kyrka, men det är genom folk runt omkring spridt och gömda att Gud han har sitt folk representerat som han tar hand om.
Och det, är, ja. Förlåt, och det är just den tanken som nämns, repeteras två gånger i det här kapitlet som handlar om den stora striden genom historien. Där väljer Gud att två gånger tydligt betona och repetera att han har berett en utväg. Mm. Visst, det är en stor strid. Visst, det är en förföljelse. Visst, ni kommer utstå. Om ni står upp för sanningen och vill följa Jesus och Bibelns principer, så finns det en förföljelse att vänta, en vrede ifrån den här satan. Men där i har jag berett en plats, en skydd. Mm. Gud visste om det här innan. Och han har uppenbarat det här hoppet som kunde stärka sitt folk genom historien. Att vad vi än går igenom så kommer Gud att gå tillsammans med oss. Visst han har sagt att det blir problem och svårigheter. Men samtidigt säger han, jag går med er igenom det här.
Och då kommer vi så in i den sista delen av kapitlet här. Då kommer vi fram i en tid nu att den här kvinnan på något sätt träter fram på ett annat sätt igen och karaktäriseras på ett sätt där vi borde kunna känna igen den här kvinnan. Vi pratade om att vatten sprutas ut efter kvinnan igen.
En återskriven förföljelse på, ja.
Men så får den hjälp igen, kvinnan i vers 16.
Ja.
Och det var ju det var vi slutade sist med, att ett nytt land, ett nytt ställe öppnades upp för att kvinnan igen skulle kunna få en möjlighet för att etablera sig.
Eller för att uppsluka förföljelsen. Mm. För det står här att jorden, den öppnade sin mun och slukte älven som dragen sprutet av sin mun. Alltså den förföljelsen som Satan bidrar med, den blir uppslukt. Den blir tillintetgjort på det stede som nå kommer kvinnan till hjälp, nämligen jorden. Mm. Och det är ju ett apokalyptisk symbol här som för att kunna vite identiteten till det, så kan det vara lurt att sammanligna det med det som är det motsatta av detta begreppet, nämligen havet. Mm. För jorden och havet står som två motbilder här. Okay. Och visst havet är de våldsamma folkemängderna som Bibeln själv förklarar havet till att bety, så är det inte väldigt dumt att föreslå att jorden kunde vara ett sted där det inte är så många folk, ett sted som kunde vara en frihavn, en oas för Guds folk som blev förföljt. Mm. Och finns det en slik oas i historien? Ja, Amerika fungerar som en slik oas i historien.
Ja, definitivt på det tidspunkt, för det var det väldigt av folk, att det var det bara få folk som bodde i Amerika. Det var indianerstammarna, men det var stora vita som var uppebord i Amerika. Något som är svårt att fatta idag när man reser i Amerika med alla de människor som bor där idag. Att sen förstå att det var så på det tidspunkt.
Jag har läst ett sted att de regnade det var omtrent 1 miljon inbyggare i Amerika norr för Mexiko för 500 år sedan. Mm. Och det är ju ett enormt kontinent med 300 miljoner idag. Och fortsatt är det god plats till många fler. Mm.
Så jag gillar det verkligen, att man så tydligt kan se faktiskt att om man har koll på vad Bibeln säger om de 1260 åren och förstår vart det placeras in i historien, så vet vi här, så säger Bibeln att efter det så kommer en ny plats att beredas. Någonstans så kommer det finnas hjälp igen. Och i historien så är det exakt det som hände där kring.
Så med andra ord, änden på de 1260 åren är inte tiden där Jesus ska komma igen. Mm. Det är en avslutning på en tidsperiod, och där sker något efter dessa 1260 åren har upphört. Mm. Och det var en ny tanke för väldigt många kristna för 200-300 år sedan.
Ja.
Ändens tid står det på schemat här. Vad är det för ett begrepp och var kommer det ifrån?
Ja, det är ett annat begrepp som ligner på det som heter de sista dagar. Mm-hmm. Men visst vi letar genom Bibeln så blir dessa två begreppen brukt forskjellige. De sista dagar blir brukt för att beskriva tiden från Jesu första komme och helt till vår tid. Mm. Så det är de sista dagarna. Det kan du läsa om i Hebreerbrevet kapitel 1 bland annat och andra städer.
Alltså de sista 2000 åren i mänsklighetens historia.
De sista 2000 åren i människans historia.
I stort sett då frälsningsverket uppfylls genom Jesu första ankomst och hans andra ankomst.
Så det Bibeln beskriver, det är tiden. Och det, vi kan läsa Hebreerbrevet kapitel 1 där, bara för att se att det betyder något annat än den allra sista tiden av jordens historia. Mm. Här står det i Hebreerne kapitel 1, vers 1 och 2. Efter att Gud i fordums tid många gånger och på många måter hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i dessa sista dagar talat till oss genom sönnen. Mm. Ham har han insatt som arving till alla ting. Och så vidare. Så det samma kan du läsa om i Apostlens gärningar kapitel 2 vers 17 och andra städer. Ja.
Så och i svenska Bibeln så är det som kallas begreppet som ett sista tiden. Ja. Mm-hmm. Som enligt Bibeln tycks beskriva tiden mellan Jesu första ankomst och hans andra ankomst. Ja.
Mens ändens tid. Ja. Den blir förklarad i Bibeln till att betyda tiden ett de 1260 dagarna profetiska symboliska dagarna har upphört. Mm. Det är ändens tid.
Så i stort sett änden på den sista tiden.
Ja, änden på de sista dagarna.
Ja, de sista dagarna.
Och i Daniel 8 och Daniel 12 så kan man lära mer om den saken.
Och det vill säga när vi ser nu på då, för då har vi ju på något sätt ett skille här i vårs programserie. För de program som har varit innan det här, då har vi ju beväger oss i den tiden och tidsperioden upp till 1798. Mm. Och nu går vi alltså då över, enligt det du säger, då går vi över i boken i det som Bibeln kallar ändens tid, alltså efter den här tidsperioden. Och då kommer vi till att se på nu det som hände under 1800-talet längre fram och se på även något av det som ligger i framtiden under resten av serien. Yeah.
Och för vi glömmer det så borde vi få med oss det sista verset också som liksom avslutar denne visionen i kapitel 12 i Johannes uppenbaring. För här ser vi vad som ska ske helt till slut. Mm-hmm. Rätt för Jesus kom igen. Dragen blev vred på kvinnan och drog av sted för att föra krig mot de andra av hennes ett. Mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Så här ser vi allerede i ändens tid så vill det också bli en förföljelse mot de av Guds barn i denna världen som har tagit emot sannhet och som följer Gud. Det står till och med att de håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Mm. Och det blir det sista, att Satan prövar då att ödelägga Guds speciella egendomsfolk i den sista tid ved att förfölja dem. Och så är det att Gud griper in och Jesu igenkomst.
Och det kommer vi till att gå in i mycket mer när vi lade längre fram i serien några av de här punkter här, vad det är som menas i den texten i vers 17 och vad det betyder. Men för nu här då har vi i alla fall en idé om var är vi på tidslinjen, och i det vi går in i vårt kapitel idag, då är vi alltså nu på andra sidan av den här tidslinjen i stort. Vi är inne i 1800-talet. Ja. Och det är ju intressant, för nu börjar vi ju då att gå in i frågan som boken tar upp igen, i det vi följer den här boken, den stora striden som vi tar utgångspunkt i tillsammans med Bibeln för att se på den kristna historien och på kampen mellan gott och ont och hjälpa oss att förstå vad är det för en tid vi lever i och vad är det som är fokuspunkter i Bibeln och dens profetier. Och här är det ju intressant att se att sista såg vi på att efter en lång strid, mörk medelålder, efter en reformation var att Guds folk hade fått hopp om något nytt, så var det igen begynt att bli förföljelse även inom de reformerade kyrkan, var att de som önskade att gå längre i reformationen, de flyttade vidare för att finna frihet och möjlighet till att praktisera den tro som de hade och kunde ha en freedom of conscience, alltså samvetsfrihet. Mm. Ja. Och då snackade vi också om att religionsfriheten i den nya världen var något som det inte var från början. Nej. Men det begynte att komma in. Och det var en intolerans där. Och man såg att även igen, vi pratade om det här med att kristendomen, kyrkan, även om man föreställer sig på ett sätt de här pilgrimsfader som åker över. Och det är ju intressant, boken tar också upp det, att de första pilgrimer som åkte iväg, det var ingen guldfeber som drog dem till Amerika, till det nya förgättade landet, där de skulle tjäna pengar, de skulle leva i lux och de skulle ha en ny möjlighet för finansiellt. Det var ingen av de punkter alls som drog folk. Det var en önskan om att finna ett friställe och utöva sin religion. Det var först nästa våken som började ha, om man säger, guldfebern, var de började se andra möjligheter i landet. Och så det var ju något av det vi såg sist. Vi såg lite på vad som hände i kyrkan när man började att ha lagar som sa att gudstjänst, man skulle komma på gudstjänsten. Man fick in folk i kyrkan som inte var omvända, som inte var tog det i hjärtat, men som bara följde med för att det var ingen annan väg. Så vi såg lite på de paralleller. Och då tycker jag det är intressant när vi nu ser här på ett kapitel om Jesu återkomst. Om inte det nya landet hade gett dem det de förväntade, en ny stat, en ny ren kyrka, då tror jag speciellt igen idén om och hoppet som Bibeln presenterar om ett kommande rike. Mm. Var vi bara är, man ska säga, pilgrimer på jorden, men vi tillhör ett annat rike. Det hopp begynner att få en helt annan betydelse. För att man börjar inse att det man kanske hade hoppet man skulle få i Amerika kommer inte att ske här på jorden, men istället se fram emot ett hopp som kan ta det här med sig. Yeah. Och det tycker jag är fantastiskt. Och då är frågan ju också lite, är det här något nytt? Mm. Eller är det här ett hopp som har varit alltid? Ja.
Och även om man märker det snabbt när man läser Bibeln och kyrkohistorien, att även om det är mycket väl i slutet på den här tiden på 1800-talet, om vi får se bilden där efter 1798, blev ett starkt fokus på Bibelns lära om Jesu återkomst och hoppet i en ny värld, så är ju det här någonting som har följt Guds folk genom historien. Och inte bara från efter Jesu första ankomst. Nej. Utan långt bak i alla Guds trogna folk.
Hela gammalt testamentet var fulla samma.
Ja visst. Mm. Ett hopp om att den här världen som den är idag och det problem som du och jag kämpar med idag, det kommer Gud en dag göra slut på. Mm. Den död vi upplever, det lidande, de problem, de frestelser, den synd som vi kämpar med i den här världen och allt som inte är så som Gud avsåg i skapelsen. Mm. Där han skapar allting perfekt, syndfritt. Det kommer han en dag att upprätta igen. Och det är ju det som har varit det underliggande hoppet genom hela mänsklighetens historia. Mm. Sen Adam och Eva föll fram till svåra dagar och kommer vara enligt Bibeln. Fram tills när Jesus kommer igen, då folk ser att det här är dagen. Äntligen kommer han börja upprätta sitt rike. Och ett sånt exempel är Jesaja, profeten Jesaja, som talar om ett sånt hopp, om att döden ska förgöras en dag, om att det finns ett slut på det som vi upplever i den här världen. I Jesaja kapitel 25 och vers 8 och 9 så ser vi ett exempel på Bibelns profeters längtan efter en sån dag. Där står det i vers 8 i Jesaja kapitel 25 följande: Han ska för alltid göra döden om intet. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden. Ty Herren har talat. På den dagen ska man säga: se, här är vår Gud. Honom väntade vi på. Han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning.
Ja, fantastiskt. Mm.
Och vi förstår snabbt att det här är något som talar om något alldeles unikt som jorden kommer att uppleva. Han ska för alltid göra döden om intet. Mm. Han ska torka alla tårar. Vi kommer inte gå igenom lidande efter den här dagen som Jesaja talar om. Och vanära från Guds folk ska ta bort från hela jorden. Inte bara något land här eller där. Och i nästa kapitel i vers 26 uttrycks en liknande seger över döden.
Kapitel 26,
i Jesaja 26. Och i vers 19 där så står det: dina döda ska bli levande. Mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla ni som bor i stoftet. Ty din dag är ljusets dag och jorden skall ge igen det avsomnade. Ett annat löfte kopplas till den här nya, den här dagen, den här Herrens dag. En uppståndelse. Inte bara det att vi som lever inte behöver möta döden den dagen, utan de som har dött i tro på Jesus kommer få en uppståndelse. Och det här är ju ingenting som hittades på efter Jesus första ankomst, utan som vi läser här, ett hopp om en dag om slut på lidande, en ny värld, en värld som vi inte känner den idag, en värld som Gud har lovat. Det var ett hopp som har hjälpt profeter genom historier. Och ibland läser jag Gamla testamentet och också hur Nya testamentets författare refererar tillbaka till vissa berättelser där i psalmerna, i Jesaja, i olika profetiska böcker. Och jag tänker, hur vet man att de verkligen trodde på att det här handlade om Jesus andra ankomst? Mm. Och det är uppenbart i Juda bok att Bibelns författare och Bibeln undervisar om att hoppet om Jesu andra ankomst är något som har lett profeter genom hela mänsklighetens historia. Jag vill läsa det tillsammans med oss i Judabrev, i slutet på Bibelns nya testament. Strax innan uppenbarelseboken så läser vi den här fantastiska insikten i en profet vid namn Hanok. Där det står i Judabrev, vers 14, eftersom Juda bara har ett kapitel. Då står det: om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de begått och för alla hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. Mm. Återigen samma hopp om att synden kommer försvinna. Det talas om den här domen som i Bibeln handlar om att ta bort lidande, synd och problem för människor.
Det är ju jätteviktigt att det du tar upp det, Dan. Och jag la märke till också när vi går igenom löften genom Bibeln om Jesu återkomst. Hur många gånger det löfte är kopplat till som här frågar om ett tidspunkt med dom också. Mm. Och ibland så kan vi känna att ja, men det här är negativt, det här med en dom. För att ofta så kopplar vi domen till en tanke om ett brännande helvete, vart vi ska pinas och vart du ska jaka skräck in i folk. Men det är inte den typ dom som jag förstår i det. Tvärt emot så ser jag det här ju som ett glädjens budskap för mig i att veta att det kommer en tid vår Gud sätter stopp.
Ja.
Vi har så många idag, vi tänker på hur ofta vi inte lyssnar på nyheterna, ser saker som händer, den ena rättssak efter den andra med våldsamma brottslingar som har gått igenom och hurdan folk i efterhand, nu känner jag det har blivit gått rättvisa, nu känner jag har fått uppresning. Och i sig själv, ofta kan man ju säga, ja, det är inte på det tidspunkt du får rättvisa, det är inte på det tidspunkt där görs någon skillnad egentligen bara för att en person får en straff. Men här finns tal om ett tidspunkt var att den domen sätter ett slutpunkt på den orättfärdighet. Ja. Och var att det verkligen blir en uppresning och det blir ett ändlig punkt, slut för litande, död, för orättfärdighet. Mm. Och egentligen något som vi alla längtas efter.
Ja, visst.
Så på det sättet borde det här innebära en dom som vi ser fram emot.
Jajamän.
Att där kunna sätta punkt på all den orättfärdighet som vi ser och som vi lever i. Mm.
Och samtidigt, och varför ser vissa fram emot den här domen eller den här och Jesu återkomst, medan vissa när man hör det talas om det så blir man lite rädd och liksom säger nej, men det där låter inget trevligt. Och jag vill mena att det har att göra med vår förståelse för evangelium. Mm. Jag vill säga, om vi tror på Jesu första ankomst så ser vi med glädje fram emot Jesu andra ankomst. Mm. Men de som inte accepterat det Jesus gjorde på korset för oss och har en levande relation med Gud, när man får höra om en Gud som vet allt om en och den här kommande domen, förstås skulle jag också bli rädd då om jag inte hade min trygghet i Jesus. För om vi får jag gå tillbaka till den bilden, Klaus, och se på på tanken här. För jag tror att vi kan aldrig prata om andra återkomsten utan att förstå och koppla den faktiskt till Jesu första ankomst. Mm. Bibeln undervisar tydligt att en dag, någon gång i ändens tid, någon gång i framtiden för oss, så kommer Gud att ge slut på all ondska. Och det är vi glada över. Men till det hör ett dilemma. För om Gud ska ge slut på all ondska, så tar det inte lång tid för oss människor att förstå, men vänta ett tag, jag har ju ondska i mig.
Ja, visst? Då är det här i stort sett också.
Jajamän.
Och det är det vi sitter med problemet.
Ja, och därför, och det blir ju ett problem inte bara för oss, men för Gud som älskar oss. Mm. Han vill inte göra slut på sin skapelse och de han älskar. Därför har han en lösning som i Bibeln kallas frälsningsplanen, eller räddningsplanen. En dag ska han ge slut på allting. Problemet är att alla människor är onda. Vi har gjort saker som vi vet inte är bra. Vi har levt ett liv som vi vet vi inte borde leva. Och därför har Gud sagt, det finns en lösning. Jesus kom och blev människa precis som du och jag. Gick igenom vad du och jag gick igenom. Och Jesus säger enkelt till var och en av oss, jag kan ta ditt straff på mig. Jag kan bära din synd på mig. Men du behöver lämna den åt mig. Jesus säger enkelt, jag tar den i mitt kött, i min kropp, på korset. Alla kan genom tro på vad Jesus gjort överlämna våra problem och vår synd till honom. Så den dag Jesus kommer tillbaka en annan gång och Gud ska utrota synd för en gångs skull, så kan min synd redan vara utrotad i Jesus. Kan min synd redan vara struken i vad Jesus har gjort för mig. Medan om jag inte valt det, så får jag stå där och ta konsekvenserna för min synd själv. Det är med ett profetiskt perspektiv en beskrivning utav Bibelns evangelium. Och vad det gör för mig personligen är något mer än om någon bara berättar en historia och säger, ja, förresten, det finns en Gud som älskar dig. Det finns många religioner som säger de sakerna och säger att kärlek är viktigt och hit och dit. Men när Bibeln presenterar en sån grundläggande fundament för sin berättelse, för Guds frälsningsplan, där jag kan se att det här är inte bara historier. Det här är rotat i min erfarenhet av den verklighet jag lever i. Så säger jag, det här måste vara sant. Lika sant som att jag lever, som att jag andas, som att jag tror att Bibeln är sann. Lika sant som att 1 + 1 = 2, tror jag och är övertygad om att frälsningen som Bibelns Gud kan erbjuda, den är sann. Den är verklig. Det är inte en berättelse eller historia. Och det ger en trygghet för mig i att förstå varför Gud har lagt så stor tid och energi på att i sin Bibel kommunicera det här profetiska budskapet till mänskligheten. För att som Jesus säger, han säger, jag säger de här sakerna innan det har skett, för att när ni ser att det sker så ska ni tro. Enkelt för att leda var och en av oss till en tro och en relation med Gud, så har han uppenbarat evangelium på det sätt han gör i Daniel och uppenbarelseboken. Så Jesu återkomst, ingenting nytt, och någonting som är avslutningen på något sätt av Guds frälsningsverk och som aldrig går att koppla bort ifrån Jesu första ankomst.
Det är ju en av de viktigaste doktrinerna i Guds ord. I det nya testamentet så är det folk som har regnat ut att Jesu ankomst står refererat till i vers 25, 30 vers. Och det står visst 300 gånger i det nya testamentet om Jesu ankomst. Så det är ju en väldigt prominent lära då i det nya testamentet. Och i det gamla testamentet så står det inte sjeldent heller. En av mina favorittexter när det gäller Jesu ankomst i det gamla testamentet, det är den vi finner i Jobs bok. Och där är någon teologer som menar att Jobs bok var den tidligaste boken som blev skrivet. Och där är det ju intressant att vi har en klar beskrivelse av världens ände och det ögonblicket då de döda ska vakna upp till evig liv. I kapitel 19 hos Job, kapitel 19 och vers 25, och detta är ju en fantastisk begravelsestext också då, som är en god uppmuntring för många. Men jag, skriver, tänker Job här, Men jeg vet at min gjenløser lever. Og som den siste skal han stå fram på støvet. Vers 26. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Han som jeg skal skue meg til gode, han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed, mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel. Og dette er altså muligens skrevet for mer enn 3500 år siden.
Og det er jo fantastisk, wow, som du sier, å se fra første bok i Bibelen, og så klart går vi ned i åpenbarelsesboken, så åpenbarelsesboken full av det. Og jeg tenkte egentlig, når du leste før, Dan, noen av de tekster som du leste fra Jesajas bok, er jo en parallell til nesten år for år en del av den beskrivelse som Johannes har i kapittel 21 i åpenbarelsesboken, hvor vi er helt til sist, i siste bok i Bibelen, det siste som er skrivet, og et av de siste kapitlen, hvor det også prates om at det ikke skal være flere tårer, det ikke skal være mer sorg, det skal ikke være mer død. De første, om jeg sier, åtte versene der, og det er jo en fantastisk parallell å se at hele veien gjennom Bibelen, da har det her hoppet vært livende. Og beskrivningen har vært den samme igjen og igjen. Det er enda man har kommet opp med noe nytt, det har vært det samme livende hopp.
De to siste versene i Bibelen, i Johannes åpenbaring, de to absolutt siste versene. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen, ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesus Kristi nåde være med dere alle. Da blir det litt søkt å prøve å spiritualisere dette bort og si at ja, men det var ikke det Bibelen mente. Det mente nok ikke at den skulle komme bokstavelig og alt sånt. Da må vi sette et spørsmålstegn ved hele Bibelen, hvis det er det som er vår konklusjon. Så derfor er det at mange, mange kristne har trodd på Jesus sitt bokstavelige annet komme, synlig i himmelen. Og de greske ordene som er brukt, de virkelig bærer preg av å skulle indikere at han kommer synlig når han kommer tilbake annen gang. Ikke usynlig og ikke hemmelig. Og det skal til og med være en overengelens basuns røst. Og alle skal vite om det i denne verden.
Det, precis, for der får jeg også et problem som bibelstudent, at om jeg skal forstå Jesus løften, Bibelens løften om Jesus første ankomst, med samme troverdighet som løften om hans andre ankomst, så får jeg velge, kom han virkelig en første gang? Og jeg tror at Jesus kom en første gang. Jeg tror at Jesus vandrade på jorden. Jag tror att när man slog Jesus så gjorde det ont. När de drev de här spikarna genom hans händer så blödde han. Och det gjorde ont. Det var en verklighet. Jag tror att när Jesus...
Det var inte bara en ande.
Nej, precis. Jag tror att Jesus, när han lades i graven, så gjorde han det verkligen. Och när han uppstod, som Bibeln säger, så uppstod Jesus verkligen. Och när Bibeln säger i Apostlagärningarna kapitel 1,
samma texten jag tänkte på här också,
att Jesus, han får upp till himmelen, för som Bibeln lär, fortsätta frälsningsverket i himmelens helgedom, så tror jag att han verkligen åkte upp till himmelen på riktigt, i verkligheten. Och som änglarna som kommer då till hans apostlar och säger och bekräftar den verklighet de har upplevt, så säger de så här i vers 11 där i Apostlagärningarna kapitel 1. Eller efter vers 10 också. Medan de såg mot himmelen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himmelen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen. Han skall komma igen. På samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen. Den här versen säger så mycket till mig.
Så visst vi tror att han kommer åndligt tillbaka, så må vi väl också tro att han gick åndligt upp. Och där förnektar vi ju hela Bibeln egentligen.
Precis. Och kärnan i evangelium är ju Jesus uppståndelse. Och hans seger över döden och synden som kan ge oss frälsning. Och det är det som är förutsättningen för att han ska stiga upp till himmelen här.
Och då, så som,
Så jag vill bara säga, som kristen så vill jag ta till mig evangelium i en tro på Jesus första ankomst som en verklighet och en tro på Jesus andra ankomst som en verklighet, som lösningen på det problem som jag går igenom här.
Och jag säger, nu har vi sett på liksom Bibeln ned igenom att det här hoppet från första boken skrivet till sista året skrivet, har vi sett det här hoppet. Vi såg det ned genom historien när vi har tittat på många av de olika. Vi har sett det i Valdensarna, i Wycliffe, vi har sett det hos Luther med Langton, hos Calvin och Knox, hurdan de alla är hopp har haft. Men en speciell som jag tycker var intressant, Luther tog fram att han trodde på att Jesu återkomst låg, han pratade om 300 år fram i tiden. Och det är lite intressant för att när han skrev på det tidspunkt han gjorde i mitten på 1500-talet, läkar vi 300 år till det, då är vi i mitten på 1800-talet. Och det är, om man säger precis den tidsperiod var att vi nu befinner oss, var att Jesu återkomst igen begynte att prata som har ett helt annat fokus på en bredare nivå än man hade haft på ett tag.
Ja, visst.
Och det är lite intressant hur de här också går ihop. Och det var något som drev han till att förstå att det enda låg fram i den tiden, alltså in i ändens tid som vi pratade om för också att den här ankomsten var. Men jag ser här på sanden det rinner och tiden håller på att gå. Då är något ett tecken som Jesus pratar om i Lukas evangeliet. Lukas evangeliet kapitel 21 och vers 25. Säger att tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets brinnande dån. Vad är det för tecken som Jesus pratar om här? Vad är det för tecken som vi ser mot slutet av den här tidsperiod som vi har pratat om? Och hur den hjälper de oss också att få att få lita på det profetiska ordet?
Runt begynnelsen av de 1260 årene, runt 538, om det var 535 eller 536, runt den tiden där, så var det ett gigantiskt vulkanutbrud i det fjärna östen. Och det har vetenskapsmän dokumenterat att det var ett av de kraftigaste, det var det kraftigaste vulkanutbrudet på tusener av år. Och det skedde bara rätt för 538. Och detta vulkanutbrud, det sände upp en aske som gick runt jorden och som förmörkade några av jorden och som gav oss en kallare årstid då, de nästa åren. Och man har beskrivit dessa tingene historiker från oldtiden. Och det kan förundra oss över att vår Herre tillater att en samma typ av tegn skulle avsluta denna perioden för att indikera att nu går vi emot lysare tider och nu är perioden snart färdig och nu kan vi rätta upp vår blick mot himmelen och veta att försoningen är nära och förlösningen är nära.
Som Jesus talade om här, att med liknelsen med olivträdet.
Riktigt, ja. Att det ska vara tegn. Och det var någon märkliga ting som fanns sted i den naturliga världen i denna tid som vi nu beskriver, 1700-1800-talet.
Ska vi gå igenom några av de här tecken? Vi har 10 minuter kvar och se om vi kan se på några av de här huvudtecken och vad det var som enligt skete. Vad var det första tecken som vi ska se på, Kenneth?
Ja, i Johannes uppenbarelse kapitel 6 så står det i vers 12. Och vi är alltså kommit till det sjätte seglet. Och vad indikerar det? Jo, det indikerar att vi är nå mot slutet av historien. Detsamma ville vara tillfälle om vi snackat om den sjätte menigheten.
Och det är alltså för det är 7 stycken. Och då menar du när vi är på den sjätte, då är vi nära vi har slutet.
Ja. För de syv menigheterna, de syv seglen, de syv basunerna representerar historien, kyrkehistorien. Okay. Och de första är då den första tida historien och de sista är då den sista tida historien. Så det går progressivt genom tiden. Så i det sjätte seglet så står det här om att det blev ett stort jordskälv och så står det att solen blev svart som en säck av hår och hela månen blev som blod. Och himmelens stjärnor falt ned på jorden som ett fikentre kastar ned sina umoden fiken när det ristes av stark vind. Här ser vi rekkefølgen. Först ett jordskjelv, så måne, solen som skulle bli svart, och så ett slags stjärneregn eller stjärnorna falt ned på jorden. Som om de falt ned på jorden. Mm. Og denne rekkefølgen er også fulgt andre steder i Bibelen. Og den kronologien er litt viktig, for først har vi et jordskjelv, så har vi noe mørkt som kommer over verden, og så har vi disse stjernene fra himmelen som faller ned, som om de falt ned på oss. Så jeg synes den kronologien er ganske interessant her. Og der fant stedet et slikt jordskjelv, som var veldig, veldig spesielt. I Lisboa i 1755 så fant tidenes jordskjelv sted. Og det har jo vært jordskjelv mange steder i verden, og i Kina så hadde man for noen år siden et jordskjelv som tok liv av 200 000 mennesker, og det har vært store jordskjelv mange steder.
Men denne jordbevningen i Lisbon i 1700-tallet, ja, den var altså enda på en større skala.
Den var stor, men det er ikke det at den var så stor som gjør det bemerkelsesverdig. Det som gjør det bemerkelsesverdig dette jordskjelvet er at det skjedde på en spesiell tid. Mm. Og det skjedde på et spesielt sted i Europa på denne tid. Lisboa var et senter for inkvisisjonen. Mm. Lisboa var en alliert med pavekirken i Rom. Fra Lisboa så sendte man ut skip som koloniserte verden. Fra Lisboa så fant mye av denne menneskehandelen sted. Lisboa representerte noe som ikke var godt og oppbyggelig. Mm. Og på den 1. november, i beste kirketid, for dette var jo en høytidsdag for folket der i Lisboa, 1. november, folk var i kirka, og da fant jordskjelvet sted. Og i løpet av få minutter, på denne kanskje viktigste dagen i året, alle helgenårs dag, er det visst nok, da kommer dette jordskjelvet. Og i løpet av få minutter, forteller de vitnesbyrdene vi har fra den tid, så døde der mer enn 30 000 mennesker, noen sier 60 000 mennesker. Og det rystet hele Europa, denne hendelsen, at ateistene ble styrket i sin tro om at ikke det er noen Gud. For hvis det var en Gud, så ville jo aldri det finne sted, tenkte man.
En så hemsk sak.
Altså. Ja, en så hemsk sak.
Og da er det jo viktig kanskje også bare å tenke på lite fakta her, at vi prater altså om et tidspunkt i Europa hvor at Lisbon ikke hadde så mange innvånere. Da var det cirka litt over 200 000 personer, ja, som levde der, ja, i motsetning til milliontatt som lever der i dag.
Ja.
Så når man prater om hva i dag, ja, kan kjennes som forholdsvis små, ja, dødstall jämfört med några andra katastrofer vi känner till, då var det ju i relation till hur många som inte borde det, så, ja, tog vi en procenttal här, så pratar vi om ett otroligt stort procentsats av invånarna som dog.
Och många av de främsta filosofer och tänkare, de var fascinerade av detta som skedde. De tänkte att här har vi kronargumentet for at ikke det finnes noen Gud. Og det var med på å dra en stor klasse mennesker vekk ifra troen på Gud, vekk ifra troen på det åpenbarte ord. For dette skjedde midt i kirketiden, på den viktigste kirkedag i år nærmest. Og hvordan kunne en Gud tillate noe sånt å skje? Med andre ord, det er ikke noen Gud. Så derfor går mange i verden i den retningen, mens andre, ja, igjen ser på det som en dommens tid, ja, fra Guds side.
For ikke minst, ja, det var jo borte i kyrketid, men det som er viktig å forstå var jo, som vi lite forstår fra det her bilden her, som er en av kyrkene, ja, en ruin som står kvar i dag, at det var just de store kyrkene som også først var noen av dem som falt inn. Ja. Og det vil si, mange av de store dødstall, det var folk som dog i, ja, kyrkene når ruinene falt inn over dem.
Så man kan tolke det som en dom fra Gud.
Det kan se med det hållet.
Ja. Ja, det var ju en fruktansvärd händelse som drabbade människor på vår planet. Så, och den beskrivs i kapitlet här, en historiker som lyfter fram att i Lissabon kunde man höra ett underjordiskt dån. och strax därefter lade ett våldsamt jordskalv det mesta av staden i ruiner under loppet av ungefär 6 minuter. Ja. Mm. Under en kort tid, en sån ödeläggelse. Och han fortsätter och beskriver också hur det bildade sådana flodvågor på grund av skalvet. Det som vi känner igen idag som händer nere i Thailand för några år sedan. Hur det var en katastrof som drabbade något oerhört och som uppmärksammade. Och förstås drog människors tankar till frågan om Gud och kyrkan och religion.
Men tiden löper och här har vi alltså ett av tecken. Sen nämnde du att efter det skulle komma ett annat tecken i sol och måne. Och då känner vi ett begrepp som vi refererar till som den mörka dagen i 1780. Vad är det här lite kort historiskt? Vi har bara en kort tid.
Ja, på morgonen var det 1 maj detta fanns sted. Eller nu har skrivit upp det här. Men vi har väldigt kort tid så vi ska inte...
Jo. 19 maj.
Den 19 och 20 maj så kom solen upp på morgonen, men så blev det mörkt allerede från morgonstunden och så förblev det mörkt genom hela dagen. Det blev så mörkt att man kunde inte läsa ute utanför huset. Och dyrene trak sig tillbaka som om natten skulle ha kommit och barnen gick hem från skolan. Och det var ett mystiskt mörke, ett förunderligt mörke. Och det fanns sted i den östliga del av Amerika, USA. Det som vi kallar för New England today idag och langs östkysten. Så det var där de hade...
Det var stort sett det var befolkat på
det
tidspunkt.
Det var där disse Guds barn som hade blivit förföljt i Europa hade flyktet. Mm. Och där var det att detta märkliga fenomen fanns sted. Och det har väl aldrig varit någon mörk dag som denna genom hela historien. Mm. Och det var också något som fick dem till att tänka på att wow, domens time har kommit. Vi må samla oss om att tänka på Gud. Och det uppmuntrat människor till att söka Gud.
Och man har ju prövat i eftertid att försöka hitta någon form för naturfenomen som eventuellt kunde ha försakat det här. Och man har spekulerat på många olika saker. Ja. Men ändå är det svårt att se när man ser tillbaka på beskrivelsen av vad det egentligen hände. Att det var ett naturfenomen och att det inte var något övernaturligt som egentligen hände på det här tidspunktet.
Ja, och det förunderligt på kvällen så blev det lite lyst. Mm. Och så kom månen upp och det var fullmåne och den var röd som blod. Mm. Och husk detta, det är tusenvis av människor som ser detta langs östkysten i USA.
Precis som du beskrev från uppenbarelsesboken.
Ja.
Och sista innan vi slutar, då pratar vi om ett sista tecken och du nämnde här med fallande stjärnor.
Ja.
Då är vi lite längre fram i tiden.
Det är ju slike stjärnregn som kommer med jävne mellanrum. Jag tror det är värt 33 år eller något sånt. Men detta var i särdeleshet det kraftigaste som man någonsin har beskuet i denna världen. Mitt på natten så kommer där stjärneskudd tusenvis. Nonstop. Och det var flera timmar detta. Så hela himlen är lyst upp av dessa stjärnskuddena. Och folk kommer löpande ut på gata och någon knäler ned och tänker åh, äntligen så är domen kommit och Jesus är väl gäst i den jorden. De andra trodde att det var slut.
Och där får vi sätta stopp på programmet ikväll. För vi har hunnit till det vår tiden har löpt ut för oss. Och tiden håller på att löpa ut för jordens befolkning också. Vi ska fortsätta nästa vecka med att se på Jesu återkomst och en person som började upptäcka saker i profetierna och vad det betyder för oss. På återseende nästa vecka.